Eller jag är övertygad om att i varje ögonblick så skapar vi verkligheten. Och om vi inte vi skapar den, då är det någon annan som skapar den.
Välkommen till podden som heter Heja Framtiden och jag heter Christian von Essen. Sitter i min kitchen studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm med Leo Veselius. Välkommen till Heja Framtiden.
Tack ska du ha.
Vi fick äntligen ihop det här. Vi sågs ju för, vad kan det vara, 1,5 år sedan på Stockel Dreamers lilla releasefest kan man säga.
Ja. Yeah.
Den veganska ostutmanaren.
Precis, käka vegansk pizza.
Ja just det, precis. Och då var du inne i något som heter Volta Green Tech.
Stämmer bra.
Medgrundade, va?
Amen.
Jag tänkte vi kan väl kanske börja där eftersom det är ett väldigt spännande foodtech och green tech bolag egentligen som går som tåget.
Mm.
Du är inte inblandad längre, inte operativ så att säga.
Yes.
Berätta lite om bakgrunden till Volta.
Så bakgrunden var egentligen att min kompis Fredrik och medgrundare Fredrik, jag och han träffades på nyårsafton för ett antal år sedan. Och vi satt där vid ett stort middagsbord och alla pratade om vad de skulle plugga för någonting. Och vi var lite trötta på den diskussionen så jag sträckte mig över och sa, vad drivs du av? Han ryckte till. Så här. Och så började vi prata om klimatförändringar och impact. Och så hur det nu var så hamnade vi på samma resa till San Francisco. Jag och ett gäng från Uppsala universitet och lite andra ställen. Och då besökte vi massa olika startups. Vi alla var liksom så här entreprenörsfanatiker. Tyckte det var spännande med sådana grejer. Och så kom jag och Fredrik liksom. Där så vi träffade ett bolag som heter Just For All. Som gjorde plant-based. De där liksom deriverade proteiner från olika fröer och sånt där. För att hitta sätt att producera mat på ett mer hållbart sätt. Och jag och Fredrik stod i den här stora industrilokalen mitt i San Franciscos downtown. Bara wow, det här är fett liksom. Någonting fysiskt man kan ta på och man kan äta.
Mm.
Vi vill starta någonting sånt här. Vi vill inte skapa ett nytt Facebook. Och hur det nu var så stannade Fredrik i Berkeley då. För att han fick en känsla för San Francisco. Och så han pluggade där ett halvår. Och under den tiden så snubblade han över en forskningsrapport. Från UC Davis som är ett partneruniversitet. Och till Berkeley då. Och då så hade han liksom läst den här forskningen eller hört talas om den ännu tidigare i sitt liv när han var typ 16 och gick gymnasiet. Och den handlade om röda alger som man kunde mata till kor. Och för att minska då metangasutsläppen, för det är ett jättestort problem idag att korna står för ungefär 4% av världens utsläpp av växthusgaser. Och det är enbart genom att fisa och rapa metangas. Så under tiden som han pluggade på Berkeley så gick han en kurs i entreprenörskap. Och på den här kursen så valde han då att liksom nischa in sig på att försöka utforska hur man skulle kunna skapa en affär kring det här algfodertillskottet. Och det visade sig att det var rätt så, det gick ganska liksom bra. Så att han gjorde det i den här kursen och sen hörde han av sig till mig. Och sen så började vi snacka om att, fan, ska vi göra någonting? Eller så kom att, jag minns att vi satt oss på Pascal borta på Bodenplan och bestämde oss för att nu kör vi liksom.
Mm.
Det är ingen annan som har kommersialiserat den här forskningen. Så att, låt oss se vad vi kan hitta på. Så long story short så träffade vi sen Angelo på nyåret efter och vi tre startade Volta tillsammans och syftet med Volta är egentligen som enklast beskrivet att liksom få ut den här röda algen till så många kor som möjligt så snabbt som möjligt. Jag vet inte om jag nämnde det, men det är 80% mindre metangas man kan få korna att fisa då. Det är liksom 1% av deras dagliga diet, så det räcker med att du tillsätter 100 gram ungefär av den röda algen.
Ja just det, de ska inte bara äta alger utan det är bara en liten krydda.
Det hade varit en intressant twist att man har fått algmjölk.
Mm. Så att ett tillskott egentligen i deras fodersammansättning som gör en sån enorm effekt då. Att bromsa klimatförändringar.
Potentiellt.
Mm.
Om vi får ut det till alla världens miljarder kor.
Mm, det är det också.
Vi ska bli världens första impact unicow har vi bestämt oss för. Vi ska mata 1 miljard kor med alger.
Ja, just det. Och det går väl ganska rätt riktning i alla fall.
Absolut.
Med tanke på intresse och press och investerare.
Jajamän, det är kul att se. Det är, liksom, det är otroligt. Folk fattar ju vad det handlar om. Liksom. Det är lätt att förstå och knyta an till de här algerna och korna. Det finns mycket empati i det vi gör. Och det vill jag tillägga är liksom ett skäl till att göra det. Liksom. Vi är inte ute efter att få folk att dricka mjölk eller äta kött eller tvärtom. Utan vi är bara ute efter att skapa en bättre värld. Och vi tror att, att göra det på ett empatiskt sätt liksom, och hitta lösningar på problem som idag är stora problem, det är vägen framåt.
Och varför har ingen gjort det tidigare?
Den här forskningen har egentligen inte kommersialiserats tidigare för att den inte har funnits. Det har funnits rön sedan några år, men det är liksom först nu som, eller först då för några år sedan då, som den här forskningen var tillräckligt långt gången för att det skulle gå att kommersialisera. Och även nu håller vi på att göra tester på kommersiella gårdar och sådär. Så att liksom, det är fortfarande early days.
Ja, det är jättehäftigt. Och sen du lämnade Volta, var det nu 2021?
Ja, precis. Början av 2021. Mm.
Ja. Så har du gett in i krypto, Web3 och NFT-världen.
Jajamän. Kan man
säga. Startade som ett NFT Nord.
Mm.
Och äger då den fantastiska webbadressen nft.se.
Och DKFI och NO. Ja, det är bolaget som... Ja.
Var det dyra pengar ni fick slanta upp? Eller ja. Var det tidigt?
Ja, det var ju faktiskt inte jag som gjorde det, utan det var en annan person. Men det var tidigt, så att det var inte så farligt.
Okej. Okay.
Men det var någon finsk fysioterapeuta som sålde den här NFT-domänen i Finland. Och sen finns det några andra i de andra länderna. Jag tror det var ett norskt fiskföretag som hade den.
Jaha, så kryptogänget hade inte nosat?
Nej, det var tidigt.
Ja.
Mm. Men perfekt. De tillhör inte mig, utan det är liksom bolaget.
Och det här är fortfarande i sin linda. Men vad är det NFT Nord ska göra rent konkret?
Mm. Väldigt bra fråga. Det här NFT-spacet som ni kanske vet är ganska hysteriskt. Jag utgår från att de som lyssnar har koll på vad en NFT är för någonting.
Man kan ändå referera.
It can be many, many things. Men en NFT i korthet är en digitalt bevis på ägandeskap som lagas på blockkedjan. Man brukar säga att så här, det finns pengar på blockkedjan och det är krypto. Och så finns det egendom på blockkedjan och det är NFT. Och NFT är som liksom en digital signatur som du kan koppla till identitet, som då är din plånbok. Och egentligen vilken digital fil som helst. Och den här digitala filen skulle kunna vara ett konstverk eller någonting liknande. Men det skulle också kunna vara ett fysiskt verk som du i sin tur kopplar till en NFT. Så det finns massa planer på att skapa NFT för landregister till exempel. Det finns planer på att skapa NFT-system för bostadsmarknaden. Det finns NFT för, man håller på att titta på NFT-aktieboken. You name it, du kan använda det till egentligen vad som helst. Det är bara en fråga om att tekniken måste mogna mer.
Ja, precis. För tidigare har man bara pratat om blockchain och så det har blivit ett krångligt. Och
buzzword.
Så och nu har väl NFT, det känns som att NFT är ju samma sak, men det är liksom ett ytterligare... användarvänligt lager på något sätt.
Ja, men precis. Det är intressant att du säger det, för att det är ju, Norden har ju liksom länge varit lite bakom i kryptosvängen. Vi har liksom inte riktigt behövt krypto på samma sätt som är många andra delar av världen, på grund av att vi har en väldigt hög tilltro till statsapparaten och sådär. Men NFT, det har ju en utility, alltså en användningsområden som du inte får med krypto liksom. Och det är till exempel biljetter, en stor grej. Och även proveniensen på liksom, för, alltså saker som, och det är proveniensen liksom, hur, vem som ägde tidigare och historien av ett objekt, så till exempel konst har vi sett är en jätteperfekt användningsområde liksom. Och det gör ju att personer även i Norden som har fungerande bank-ID och Swish och allt vad det är för någonting kan tycka att det är spännande och intressant, så vi ser det lite som en port för att få fler personer i Norden att bli intresserade av NFT och Web3.
Men kommer ni skapa en marknadsplats själva och sälja NFT?
Det är en del av vår plan långsiktigt. Men just nu så är fokus på att förstå faktiskt vad gemenskapen i Norden behöver. För det finns en växande gemenskap av individer, personer, liksom företag, profiler och brands som är intresserade av spacet. Och givet då att vi har de här domänerna och vi vill liksom verka för att fler personer ska in i Web3. För det är någonting vi tror på.
Mm.
Och vi kanske ska stanna upp där och bara definiera vad Web3 innebär.
Ja, det är smart.
Så... Web 3 är i korthet en iteration av internet. Man kan säga att först kom Web 1. Och Web 1 är den delen av internet, eller den versionen av internet, man bara kunde läsa information.
Anslagstavlan.
Ja, men precis. Anslagstavlan. Web 2, det är egentligen internet med, där du både kan läsa och skriva. Så tänk dagens internet. Facebook, Instagram. Liksom. Du kan interagera med internet. Du kan ladda upp saker på internet.
Mm.
Men problemet med Web 2 som vi har sett nu, det är att, och det här var någonting som tidiga internetpionjärer tog upp redan på 90-talet, liksom 80-talet. Det var att om det som laddas upp på internet inte kan begränsas i hur det distribueras och kopieras. Det vill säga om du laddar upp ett konstverk till exempel eller en låt och den hamnar på Pirate Bay eller den kan spridas forever utan någon kostnad. Hur ska vi då kunna skapa incitament för de som skapar värde att fortsätta göra det? Och det här har varit en liksom gåta som har lämnats obesvarad. Och det liksom, halvdana svaret har varit, låt oss göra ads. Så nu är liksom hela internets affärsmodell massa ads. Alltså reklam. Och det har vi ju sett hur det liksom försämrar användarupplevelsen. Och det resulterar också i att de få företag som har de här ad-nätverken, till Google till exempel, tar en väldigt, väldigt stor del av värdet. Och de har också kontroll över de här plattformarna, som till exempel Instagram, som äger contentet. Även om du liksom har rättigheterna, så har du fortfarande laddat upp det på en plattform som du är beroende av.
Mm, just det.
Så då kommer NFT in i bilden, och det är det som möjliggör tillsammans med blockkedjan liksom, och krypto Web3. Och Web3 är egentligen en vision av ett framtida internet. Men det är svårt att definiera vad det är, för det har ännu inte byggts, men det håller på att byggas. Och man ska säga att i tre punkter så kan man säga att det är ett internet där användarna äger sin data, inte de här bolagen, få bolagen som man har idag. Där globala transaktioner är säkra, för de sker på en blockkedja. Och där online utbyte av information och värde sker på ett decentraliserat sätt. Så att om du skickar värde eller information, så sker det inte via Facebook. Säg att du vill messa din polare och ta en öl. Ska du inte behöva gå via Facebook för att det ska ske. Du ska inte behöva lämna över din tillit till Facebook för att kunna göra det här informationsutbytet. Och det är ganska sjukt när man tänker på det. Liksom hur mycket... Att skriva om att man ska ta en öl kanske inte är så integritetsinskränkande att liksom dela med sig av. Men att man tänker på alla bilder och all information som vi delar med oss av, så är det ganska knäppt hur mycket tillit vi ger de här organisationerna som vi vet är ute efter att tjäna pengar och inte vårt bästa. Jag tänkte på det senaste helgen att liksom våra telefoner har inte empati. Skulle du lita på en människa som inte hade empati att ge dig notifikationer och liksom ta din uppmärksamhet hela tiden? Det är liksom, det är som att lita på en narcissist. Liksom. Det finns en agenda. Mm. Så jag tycker det är en väldigt talande för vad det här handlar om.
Precis, och Web3 blir också då den mer fysiska webben, där virtuell verklighet smälter ihop med den fysiska verkligheten och med internet i stort. Också att man kan köpa saker i en värld, ta med sig till en annan värld, mellan olika spelplattformar och så vidare. Så det blir väldigt intressant. Och där är ju ägarskapet då centralt. Att man faktiskt kan bevisa att jag har kvitto på att jag köpt det här svärdet i Minecraft. Och nu vill jag ta med mig det till Roblox ungefär.
Yes,
om det nu kommer fungera i framtiden. Jag vet inte.
vi hoppas det.
Så ser du en liksom parallell utveckling där det exploderar på alla håll, alltså dels köpa konst och foto och musik och sådana saker för liksom eget bruk och som investering, och dels in i spelvärlden att det blir en slags byteshandel.
Jag tror absolut att de kommer ske samtidigt. Sen finns det ju liksom, jag ser, för att zooma ut och se på hela utvecklingen av Web3, så brukar jag tänka på Maslows behovspyramid. Det finns ju otroligt många behov som vi människor har på massa olika plan, massa olika nivåer. Det finns mer grundläggande behov som är liksom infrastrukturella, som mat, vatten, liksom kommunikation. Mycket av det vi idag är beroende av Web2 för att utföra. Och sen finns det liksom högst upp på pyramiden självförverkligande och de här andra grejerna. Liksom. Och jag ser det som att, så här, eller jag tycker mig se att toppen av pyramiden har liksom kommit först. Vi har börjat med spel och liksom konst och musik som är lite mer kopplat till självförverkligande. Och sen över tid, när ju mer tekniken mognar, så kommer vi liksom trickle down. Och hitta lösningar för lite mer fundamentala saker, som till exempel landregistret. Och det är något som jag tycker är vansinnigt intressant. För det kan ha potential att öka vår resiliens i samhället. Om vi till exempel har, säg BankID. BankID är liksom ett single point of failure. Alltså om skulle vi bli av med BankID, så är det otroligt många tjänster som inte skulle fungera.
Det vet man bara om man har bytt telefon och tappat BankID.
Exakt. Och redan där så är du liksom väldigt begränsad. Du måste ställa dig i kö på något bankkontor som har öppet några timmar idag om dagen. Liksom. Och tittar man på liksom världsläget, liksom så här, hade man liksom tittat på Sverige och infrastruktur, vad man ville liksom peta ut för någonting, så hade man ju liksom tagit ut BankID utan tvekan. För att det stappar så otroligt mycket viktiga samhällsfunktioner.
Mm.
Så där ser jag ju liksom att över tid kan ju blockkedjor blir ett sätt att öka resiliensen, alltså liksom stabiliteten i våra samhälls liksom viktiga funktioner.
Mm. Ser du en utveckling där vi går mot ett mer användarvänligt gränssnitt också? Vi är inne lite på det med NFT. För det är fortfarande så att du, ja men gör så här, ladda ner en kryptoplånbok från de här sajterna, köp kryptovaluta och sen kan du gå in, logga in där. Det är inte så att min mamma gör det liksom.
It's a dirty job, but someone's gotta do it. Det är mitt jobb.
Så man måste ju, ja precis, att förklara och förenkla. Man måste ju, det är väl min teori att det här kan inte bli allmän gods förrän det är tillräckligt enkelt och mycket lättbegripligt.
Riktigt. Stämmer bra. Det är oerhört obegripligt och svårt och krångligt. Och, alltså, idag är användare, vi har precis gjort ett gäng intervjuer där vi har försökt mappa ut och förstå, kartlägga vad är de största problemen i den här resan in i Web3. In i det okända, och det vi ser är ju som du säger, det är, liksom, det är otroligt många steg att sätta sig in i, och det är otroligt många val, beslut du måste ta. Vilken plånbok ska jag ha, vilken blockkedja ska jag vara på, hur många NFT ska jag minta, liksom, vad kostar de och så vidare. Det är jättemycket osäkerhetsfaktorer kombinerat med massa personer som blir hackade eller skammade, liksom förlorar sina privatnycklar eller blir lurade på Discord eller vad det nu kan vara för någonting. Och Discord är liksom kommunikationsverktyg som många använder för sina NFT-projekt eller kryptoprojekt. Och precis det här är problemet, liksom, att det finns otroligt mycket man behöver lära sig. Och användarresan är väldigt oanvändarvänlig, skulle jag säga. Det finns ju de som är väldigt vana vid att sitta på internet och ta in information och ta liksom, analytiska beslut. Men för de allra flesta så är det liksom, en väldigt hög tröskel. Och det är där vi ser att vi kan hjälpa till. Så vi vill ju inte egentligen vara ett webb2-företag. Utan alltså ett centraliserat företag. Utan vi vill snarare se oss själva som en portal in i Web3.
Mm.
Som lyssnar på gemenskapen som är intresserad av det här. Vad är liksom användarnas behov? Och då, när jag säger användarna, så menar jag liksom företag, profiler, varumärken, individer. Och se vad kan vi göra för dem för att den här resan ska bli lättare.
Är det fortfarande relevant att förstå tekniken bakom? För det var ganska mycket prat om så här, vad är en blockkedja? Hur fungerar en blockkedja? Varför är krypteringen säker och så vidare. Jag tror att vi kommer liksom gå bort ifrån den diskussionen, att den blir sekundär på något sätt. Det blir en infrastruktur. Vi pratar inte om infrastruktur i 100 år.
Precis, det är exakt så. Jag tror att det är liksom, vi sa det här om dagen, det är lite som att så här, idag skulle liksom personen vara intresserad av en NFT-klubb. Men om några år kommer det vara helt irrelevant, liksom, för att det handlar inte längre om infrastrukturen, det handlar om vad man kan göra med den. Och precis på samma sätt som att en internetklubb idag är inte så intressant, förutom de som är jätteinsatta och väldigt nördiga. Liksom.
Mm.
Så att jag tror absolut att det kommer gå bort från att prata med infrastrukturen. Och jag tror att det är liksom anledningen till att vi pratar om det idag, för att vi inte har sett hur det kan användas på samma sätt som vi har med internet.
Mm. Ja, precis. Och såg du tidigt att det här... För jag är lite förvånad över att, eller förvånad, men jag såg inte riktigt att det skulle vara liksom konst, mode, musik, spel. Mycket av kulturella näringarna som kanske har varit fast i gamla traditioner och det har varit svårt att monetarisera. Jag tycker det är ganska kul att de ligger så pass långt framme nu i det hela det nya Web3 som håller på att växa fram. Att det blev en nytändning för de här branscherna på något sätt.
Mm.
Och för innehållsskapare och konstnärer. Och
det är alltså enormt liksom empowering.
Mm.
Det är otroligt... Det skapar så mycket möjligheter. Och det är också där vi har sett att många har blivit liksom snopna. För att man har sett andra tjänar väldigt mycket pengar på NFT-er. Och liksom... FOMO kickar in och man börjar liksom försöka sälja sin konst som NFT, och så inser man att ganska snabbt att liksom det här 69 miljoner dollar konstverket var liksom en liten elit som köpte, och att det inte är helt självklart hur den här resan ser ut. Och det är en del av vårt uppdrag också, att liksom förstå hur kan en liksom konstnär i dagens liksom system, eller som har verkat i den gamla världen, ta sig över, etablera sig i den nya världen. Och där liksom, det är många luckor som måste stängas där. För till exempel så har vi sett personer som har liksom skapat jättemycket digital konst, som plötsligt ser att NFT är en grej, laddar upp de här NFT-erna på plattformar där det tar 6 månader att bli verifierad.
Yeah.
Det är liksom analog verifiering för att du ska veta att artisterna som laddar upp, det beror på såklart vilken plattform du har. På OpenSea, som är den största NFT-marknadsplatsen i världen, då har du liksom inga problem. Men den är å andra sidan, som det låter, ett öppet hav. Det är liksom hur mycket saker som helst. Men ska du in på de lite mer kurerade, nischade marknadsplatserna som Super Rare eller Rarible, då behöver du bli verifierad. Och det är en ganska tedious, liksom omständig process. Vilket i och för sig har sina fördelar, för då vet man att det är äkta. och liksom väl gjort. Men det tar som sagt 6 månader tog det för den här kompisen att bli verifierad. Och när du väl är verifierad, då är du på en plattform där det finns tusentals andra som slåss om de här liksom uppmärksamheten, och vilket redan eller har lett till att man ska skrika högst liksom på en Discord-server för att få någonting sålt. Och det, så ska det inte gå till. Liksom. Så att det vi utforskar just nu är bland annat hur kan man hjälpa konstnärer och skapare och kreatörer att etablera sin gemenskap och få kontakt med sin gemenskap genom det här verktyget. Så att NFT blir ett verktyg för dem att hålla kontakt med sina följare och de som kanske köper eller tar del av det du skapar.
Mm. Jag kan tänka att det är lite som när Spotify kom, så var det ju omöjligt att få upp sin musik själv på Spotify. Eller svårt i alla fall. Och nu är det superenkelt. Vem som helst kan ladda upp via tredje part på Spotify. Eller podda, starta direkt upp på Spotify.
Mm.
Men det är desto svårare att nå ut och få lyssningar.
Mm.
Ja, men för att precis. Man är en droppe i det öppna
en
havet.
Ja, exakt. Exakt.
Jag såg att OpenSea nu omsätter alltså $3 miljarder i månaden. Så är helt bisarrt.
3 miljarder dollar i månaden.
Ja.
Ja. Ja, nej, men det är
och de flesta i Sverige har inte hört talas om det.
Nej, det är också väldigt intressant. Alltså, det är väldigt lätt att hamna i en bubbla i den här världen, vill jag säga. Det finns otroligt mycket, alltså, som du säger, absurda mängder liksom, pengar som strömmar och kapital som strömmar till de här bolagen som ger sig ut i den här vilda västern liksom, som är Web3. Och samtidigt så är det en så stor massa som inte vet om vad det är. Och det här jag ser också vårt uppdrag är liksom att minska det här glappet så att det inte blir som i krypto. För tyvärr så har det blivit så att krypto har liksom gynnat de som förstår det och vet hur man nyttjar det. Liksom. Och jag är inte intresserad av att skapa en till klyfta i samhället. Tvärtom, jag vill få med alla på det här tåget. Så att det är liksom vårt mission på NFT Nord att faktiskt skapa förutsättningar för alla att vara med på den här resan, för det är någonting för alla, och oavsett vad andra säger, så jag är övertygad om att vi kan skapa förutsättningar för alla att vara med på den här resan.
Då blir det hållbart också, för att annars riskerar det att bli lite bubblor också.
Jajamän, det är liksom det, jag tror precis, det finns, jag tror att vi underskattar tidigt också, vi är i NFT-resan. Jag tror att liksom, tittar man på krypto så hade ju den flera sådana extrema toppar innan den liksom stabiliserade sig, och det är fortfarande långt ifrån stabilt liksom. Och jag tror att NFT-resan är liksom där krypto var kanske 2017 eller något sånt där. Så att det finns fortfarande mycket, och det finns en long way ahead liksom att gå för att det här ska bli någonting som faktiskt människor kan ha nytta av och liksom som hjälper människor på riktigt att möta riktiga behov.
Är man på väg att komma runt problemet med höga klimatavtryck för blockchain-teknologin?
Bra att du sa det. Ja, det där är faktiskt intressant. Det är ju en av de sakerna vi har sett och i användarintervjuerna att många personer reagerar på, att det är liksom dåligt för klimatet. Och jag skulle säga så här, att det kanske låter konstigt eller arrogant, men att det är ett industriproblem. Och precis som med alla industrier så behöver det liksom lösas, men det tar tid. Och för att svara direkt på frågan, så finns det blockkedjor som har proof of work, som är det mest traditionella, decentraliserade sättet att validera transaktioner på blockkedjor. Och så finns det proof of stake. Och proof of stake är ett annat sätt att validera transaktioner som tar 99,9% mindre energi.
Mm-hmm.
Så att det blir vanligare och vanligare. Det finns till exempel som Solana kör på det. Liksom. Det finns för- och nackdelar dock med proof of stake. Och det är att man brukar rita upp det som kallas för blockchain trilemma. Och det är, om man tänker sig en triangel med 3 parametrar, så har man skalbarhet, man har decentralisering, man har säkerhet. Och de här 3 parametrarna tävlar alltid med varandra, så det blir liksom en kompromiss. Ska man vara mer skalbar, då kanske man får tumma lite på decentraliseringen. Som i fallet Solana då, som har proof of stake, där det är färre valideringsnoder. Om man inte går in på det tekniska, men det betyder basically att den är mindre decentraliserad. Det är färre personer som validerar sanningen på den här blockkedjan. Mm. Och det gör så att den blir mer skalbar, för det är lättare för dem att validera, det tar mindre energi. Så det här är någonting som liksom jobbas på ständigt. Det är jättemånga personer som företag som jobbar på att optimera. Och vi har faktiskt en kille i Sverige som bor i Sverige nu som har startat Cadena Blockchain. Cadena är ett exempel på en blockkedja som har skapat ett väldigt energisnålt sätt att validera transaktioner, men som fortfarande är decentraliserat. Så, men det här är en hel vetenskap.
Ja, just det. Men det handlar också om att transaktionerna tar tid.
Ja, alltså precis.
Det finns en begränsning hur många transaktioner som kan göras.
Precis. Och det, ja, Det finns många parametrar att väga in i det, och det är som du säger, liksom, bitcoin är liksom digitalt guld, liksom, väldigt liksom, säkert och väldigt decentraliserat, men det är väldigt ineffektivt, tar tid.
Ja, just det. Det är inte en valuta på det sättet att man kan handla snabbt och smidigt.
Precis.
På samma sätt. Och Ethereum är mer så.
Ja, och det har ju varit en lång vänta nu på Ethereum 2.0 som ska gå över till Proof of Stake för att bli mer energisnålt. Okay. Men det har ju tagit väldigt lång tid och det kommer sannolikt. Jag tror att de har lovat att det ska komma i någon gång i sommar, men att det antagligen kommer skjutas på, man vet inte. Mm. Så det är en, liksom, en, för att svara på den frågan kring klimatproblemet eller klimatutmaningen, liksom så här, det är ett rejält faktum att det tar energi, men man får också tänka på att så är det med liksom all teknik som utvecklas i början, så är den oerhört liksom ineffektiv och sen så blir den mer och mer effektiv, och det är liksom högsta prio att för många av de här företagen att få det att bli en klimatsmart, liksom. Och jag skulle säga också att man får väga in så här. Om man tar och jämför, jag minns inte vilket land man brukar jämföra med, men man brukar säga att Bitcoin-nätverket tar ungefär lika mycket energi som ett, om det är ett afrikanskt land eller någonting. Och får man liksom tänka på, men vad tar SEPA eller vad tar SWIFT, liksom, de här olika systemen vi använder för att skicka pengar idag? Jag vet inte, jag ska helt ärligt säga att jag inte vet, men det är alltid intressant att ställa sig den frågan i perspektiv och se liksom, vad fyller den för funktion och hur mycket energi tar den.
Mm.
Men det är också någonting som vi vill liksom bidra till, att över tid skapa liksom en klarhet och tydlighet kring hur det faktiskt ligger till. Vi är inte intresserade av att sälja in någonting som inte fungerar eller någonting som inte är bra, som har en agenda, utan det är precis det vi vill motverka. Så om man skulle liksom sammanfatta vårt mission på NFT Nord, så är det liksom mer att vara typ, tänk public service i termer av NFT och Web3. För att vi märker att väldigt mycket av informationen där ute har en agenda och vill för, liksom, förvränga verkligheten och sälja någonting. Och det är inte vi intresserade av, utan vi sitter hellre ner i båten och väntar in att den här tekniken mognar och liksom ger människor en verklig bild av hur det ligger till. Så där är ju klimatpåverkan en stor del av det. Liksom.
Mm. Nu kommer ni ta in kapital. Det måste ju finnas en del rika kryptomänniskor som tycker det här är spännande att gå in i, kan jag tänka mig. För att liksom folkbilda på något sätt.
Ja, men precis. Det finns det garanterat personer som vill det. Och vi kommer ju behöva liksom kunna ha en liksom operation. Vi kommer behöva liksom kunna betala ut löner för att det här ska funka, såklart. Så vi kommer att resa pengar. Hur mycket har vi inte bestämt. Vi håller på att definiera våra behov och bli klara på vad vi ska göra när. Men det är absolut på kartan att liksom ta in resurser så att vi kan bygga den här plattformen på de här domänerna. För att jag tror faktiskt att det behövs. Det finns mycket i det här spacet, men det är väldigt mycket som är liksom kaotiskt.
Mm.
Så det behövs en lokalt förankrad.
Men det är svårt att visa att man skapar värde också när det är något som kanske ger värde på längre sikt på ett annat sätt.
Ja, men exakt.
Om man tänker kommunikation till exempel. Nej, det är som mitt dilemma också. Jag liksom gör otroligt mycket, alltså bygger upp hela framtiden ekosystemet, men jag har svårt att gå till en investerare och säga att det här kommer vara värt si och så mycket inom 5 år. Därför skulle du investera i mig. Den skulle nästan snarare vara beroende av att någon gick in och sa det här tror jag på. Ta de här pengarna och gör något bra. Typ.
Det där är intressant. Så var det ju lite på Volta Greentech också. Att vi liksom tidigt fick in ett fåtal besjälade människor som verkligen förstod vad vi ville göra. Liksom, och var väldigt engagerade och gav väldigt mycket. Och det tror jag stämmer för, det är liksom, eller det är en sanning för mig i alla fall, att så vill man ha det. Man vill liksom omge sig med människor, inte liksom VC-bolag som bara är ute efter att tjäna pengar. Om det inte behövs. Längre fram kanske det behövs för att kunna få någonting att växa, men så långt det går, se till att liksom pengarna, det är smart money, att det är människor som bryr sig och faktiskt är engagerade. Liksom,
som inte är tysta ett år och sen efter ett år kommer knackar och bara, var är return on investment.
Ja, men precis. Och jag menar, alla vill väl liksom att det ska vara, man vill inte liksom kasta pengar i sjön, men man vill ju samtidigt att det ska få ta den tid det behöver ta för att bli någonting på riktigt, liksom, växa organiskt.
Och som du var inne på, vi har en hög digital tillit i Sverige, och det kanske också som sagt därför man inte har varit riktigt lika intresserad av blockkedjan, eftersom det har varit ett lite, ja, men inte helt livsnödvändig teknologi. Jag tänker om man är på flykt från ett krigsdrabbat land, så kan man ha god nytta av att verifiera sina identitetsuppgifter och sina akademiska examina och
oh ja.
Sin fastighet eller vad det nu är. I Sverige har vi liksom inte riktigt det behovet ännu.
Mm.
Men,
det är betoning på ännu.
Precis. Jag tror det du var inne på, att konst och kultur kanske blir en ingång, inkörsport.
Mm.
Och fler användare börjar närma sig det, och fler företag ser att det här kan vi använda på andra sätt.
Mm.
Och skapa smarta kontrakt till exempel. Eller, alltså jag tänker att försäkringsbranschen, fastighetsbranschen, kanske till och med liksom läkemedel, medicin, alltså det måste finnas oändliga användningsområden.
Gud ja, det är verkligen
så. Livsmedelsbranschen förstås, där finns det ju ganska mycket exempel, men där borde det också explodera, kan jag tycka, alltså spårbarheten.
Verkligen, alltså det är löst, knäcker vi det, vi kan koppla det fysiska till det digitala, som du var inne på, och vi kan spåra och liksom validera sakers ursprung med blockkedjeteknik, så är det jättestort. Tänk liksom kunna, som du säger, värdekedjor. Det är ju faktiskt en grej för Volta Green Tech. Det är liksom en utmaning, att hur ska vi bevisa då, för om konsumenterna ska liksom köpa den här mjölken, hur ska de veta att den här kon som har producerat just den här liten mjölk faktiskt har minskat metangasutsläpp? Det är ju en, liksom, en fråga som vi har ställt oss, och då skulle man då kunna spåra det med en blockkedja, så skulle det vara superintressant.
Mm.
Och jag tror det ligger någonting intressant där som jag vill bara toucha på. Det är just sanning. Att veta. Och att inte att bara tro, utan veta. Och det är det jag anser att liksom, det är det handlar om. För mig mycket, och för liksom i grunden webb 3, att så här kunna veta med säkerhet hur det ligger till. Och man, det är svårt att säga, så här, sanning är väl liksom relativt, men att så här, jag brukar ta ett exempel som jag tycker är väldigt inspirerande. Ett företag som heter Consupedia. En kille på KTH som hade startat igång, som egentligen har en mission att ge konsumenter fakta att ta ställning ifrån när de gör beslut. Och det går liksom hand i hand med liksom det här med Volta, att faktiskt kunna veta om du har, om mjölken du dricker är från en ko som har ätit mer alger. Och det är det jag ser att liksom Web3 gör, det förankrar det vi har i Web2 i sanning. Så att liksom fake news till exempel kommer inte kunna leva på Web3, för att du vet vem som har skrivit den här artikeln. Och du vet vart den kommer ifrån, vem som är avsändaren.
Vem som har finansierat den.
Och vem som har finansierat den. Ja, sanning skulle jag säga. Det är väldigt empowering att kunna veta.
Mm, så samtidigt som vi ser utvecklingen av en slags ny vilda västern här i Metaverse och Web3, så menar du att det finns möjlighet att skapa struktur också? Så att det inte,
ja, det är upp till oss att göra. Det är ju som med all teknik. Tekniken i sig har ingen inbyggd moral, utan det är upp till oss att liksom använda tekniken på ett sätt som är i linje med våra värderingar. Och vi värderar liksom objektivitet, ärlighet och compassion.
Mm. Medkänsla.
Och allmännytta. Och det är det vi liksom fokuserar på i det vi gör. Hur kan vi skapa allmännytta?
Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
Jobba på dig själv. Som en vis man, Gandhi, en gång sa. Liksom, be the change you want to see in the world. Det har jag fått inse gång på gång på gång. Och det är också, jag har liksom omvärderat min syn på impact. Att göra skillnad i världen. Liksom, från att jag tänkte att liksom mata kor med alger i kanon. Liksom. Kul grej. Men vad är det som faktiskt gör impact? När jag reflekterar tillbaka på den resan, så ser jag liksom att det största impacten jag tror att jag gjorde var att inspirera människor. Och jobba på mig själv i de skuggsidor av mig själv som kom upp i alla utmaningar som vi ställdes inför. Att faktiskt kunna överkomma dem. Överkomma mitt eget, liksom min egen rädsla för att göra skillnad. Det är liksom ständigt en personlig utvecklingsresa som pågår parallellt, som man brukar kalla för hjälteresan. Det här finns ju hur mycket dokumentation på som helst, men jag kan faktiskt rekommendera, jag såg att du frågade om boktips.
Mm.
The Hero with a Thousand Faces är väldigt bra.
Okay.
Och det är en ganska tung bok, skriven av Joseph Campbell, som är en mytolog. Ja, han har i alla fall studerat filmer och liksom berättelser och sett ett mönster som då handlar om den här hjälteresan, och att liksom vi alla människor kan känna igen sig i den. Och det är att liksom vi ger oss ut på en resa och vi liksom tar oss igenom vårt mörker, som vissa kallar för skuggsidan av ett psyke liksom. Och det finns ju, det återkommer ju liksom Freud och allt möjligt och Jung och sådär, men för att hålla sig kort så skulle jag säga liksom, jobba på sin skuggsida och liksom möta sina demoner, det är nog det bästa sättet att göra skillnad i världen, för att det avspeglas i allt annat. Bär vi på en skugga så kommer vad vi än bygger, oavsett vilka intentioner vi har, att bära med sig den skuggan. Så att skapar vi ett företag för att liksom minska klimatutsläpp från kor, så kommer företaget inte göra mer nytta än vad de som bygger företaget har jobbat på sig själva.
Det är, okay, min... det är som att, nästan som en energi som man sänder ut i världen, ja. Om den är positiv eller destruktiv.
Så kan man se det, och liksom, det finns ju både så här mer flummiga exempel på hur det skulle kunna vara så, och även liksom mer konkreta sätt. Alltså jag menar, har du inte liksom jobbat på din aggressionsproblematik, så kommer du kanske flänga ut mot en kollega. Liksom. Det kan vara ett exempel på hur en skugga kan verka i ett företag, eller att du blir kontrollerande eller dominerande. Eller det kan vara. Men det kan lika gärna vara att du, som du säger, skickar ut en annan energi, och vi behöver inte gå in så mycket på det, men jag blir mer och mer medveten om, ju äldre jag blir, liksom, att energier är liksom grunden till allt, och energier påverkar oss enormt mycket, och att vi liksom var medvetna om sin egen energi, vilken energi skickar jag ut just nu, är jag frustrerad just nu liksom, då osar det och påverkar min omgivning. Och att bara bli medvarsam om det och liksom kunna jobba med sitt eget tillstånd av medvetande är väldigt kraftfullt.
Och du är också väldigt gammal nu, 25.
Ja, 24.
24.
Men
ja. Vi pratade lite om innan här, för jag påpekar att ni var så jävla unga när ni startade Volta och drog igång det här jätteprojektet, eller det blev ett jätteprojekt. Ja. Och vi pratade lite om att så här, när man är ung så ska man söka efter vad man vill göra och så här. Och att det kan vara påfrestande att plötsligt sitta med investerarsamtal och skala upp en verksamhet över hela världen.
Mm. Ja, men verkligen. Det kan ju vara utmanande. Jag försöker också se det som att man får ju liksom välja. Jag tror så här, det här är en väldigt intressant fråga faktiskt, hur det ser ut med liksom, hur det fungerar. Att känna sig fri, skulle jag säga, det är liksom en av mina drivkrafter i livet, att känna frihet. Frihet är mer ett sinnestillstånd än någonting annat för mig. Det är liksom att kunna vara närvarande med det som är och säga ja till nuet. Välkommen, liksom. Och det inkluderar mina skuggsidor, mina känslor, mina tankar om allting. Liksom, att kunna bli mer välkomnande och medkännande med sig själv och andra i nuet. Liksom. Och det vill jag tipsa om. Något som man kallar för, att det heter Zen-coaching, och det är egentligen en dekokt eller en samman liksom, blandning av massa olika spirituella och psykologiska knep, och inte knep men läror, som jag studerar, och jag kan verkligen rekommendera det, och det återfinns på massa olika liksom, massa olika studier och böcker och så vidare, men i grund och botten handlar det om jag kokar ner det till empatiskt lyssnande. Och jag skulle säga att vi har varit i en paradigm av att prata om varför vi gör saker. Vi har haft den här Simon Sinek som pratar om start with why, golden circle och så vidare. Att man ska börja med att fokusera på varför man gör någonting, och då blir man motiverad och förstår och kommer ihåg syftet. Liksom. Jag skulle välja säga, och det här har jag fått från min vän Nils, som jag för övrigt skulle föreslå att vi intervjuar den här podden. Han har väldigt fina tankar om det här, men han menar liksom att vi bör röra oss mot ett hur snarare än ett varför. Och att hur vi gör saker, från vilket sinnelag, i vilken energi, i vilken kontakt med oss själva och vår empati och andra människor gör vi saker. Det är mer viktigt och kanske ett bättre fokus än varför. Varför tror jag att vi vet, om vi har liksom, om vi inte vet varför så kanske vi behöver upptäcka det, men när vi väl har upptäckt varför så kan vi liksom gå vidare till att fokusera på hur vi, vilket tillstånd vi befinner oss.
Okej, okay. Alltså inte exakt hur vi ska göra något, utan hur vi gör det. Alltså,
ja, men precis, exakt. Hur, det är bra att ställa frågan. Nej, men precis, hur...
Hur vi närmar oss.
Hur vi närmar oss och vilket sinnelag och sinnestillstånd vi befinner oss i när vi gör någonting. Jag märker nu till exempel, kan jag notera att jag går upp i varv. Och det påverkar min andning. Och min andning påverkar mina reaktionsmönster. Och min röst, mitt röstläge. Bara genom att stanna upp och bli varse om det och andas, så kan jag komma tillbaka till kroppen Och jag strävar efter att vara så mycket i kontakt med kroppen som möjligt. För jag upplever att det är i kroppen som jag kan empatisera med mig själv och andra.
Mm.
Och ofta så har vi en tendens, och jag säger vi för att jag tror att det gäller alla. Liksom. Vi har en tendens att hamna i huvudet och koppla bort oss från vår kropp. Och vår kropp är liksom instrumentet för empati och där vi känner av stress. Och ofta är vi stressade och då kopplar vi bort den. Liksom. Men gör vi det för mycket så tappar vi kontakten med oss själva. Det är väldigt tragiskt.
Så någon slags mindfulness-inställning till livet.
Yes. Och det är ett ständigt utforskande och det är väldigt spännande. Alltså, mitt liv har blivit så mycket roligare sen jag började tänka på det och blev medveten om det. Och var nyfiken på nuet. Det är som att varje nu blir ett escape room. Och varje nu har liksom en utmaning. Så okej, nu känner jag ångest. Det var spännande. Det är som att kan du vara nyfiken på dina problem eller det du upplever som problem eller utmaningar så blir det. Det slutar vara utmaningar. Det blir istället en gåta som du löser. Liksom. Och för varje escape room du tar igenom, varje känsla som du ställs inför. Om du liksom kan andas in i den känslan bara. Oh, välkommen ångest.
Mm.
Berätta, vem är du? Var kommer du ifrån? Liksom.
Mm.
Då plötsligt så blir det här en process som aldrig tar slut. Och det är väldigt vackert att se hur man frigör sig från begränsningar som man tidigare har gjort att man hållits tillbaka. Och det kan vara rädsla för att stå på scen, rädsla för att starta upp någonting, rädsla för att säga hej till någon som man tycker om eller vad det nu kan vara. Och alla de här undermedvetna grejerna som blockerar oss, liksom, det kan vi förlösa om vi blir medvetna om dem i stunden.
Det är ju sånt som meditation frigör, så att säga.
Ja.
Alltså, stärker den förmågan att så här, oj, nu kom den känslan som jag accepterar men låter flyta förbi. Och så kan jag fundera på varför den kom istället.
Precis, istället för att gå in i den för mycket. Inte fundera för mycket bara. Inte liksom intellektualisera eller tänka eller sådär. Utan jag gillar ju att skriva och tänka, men jag märker att det är hela tiden kroppen som guidar mig. Och ju mer jag kan släppa taget och lita på att kroppen vet. Liksom, jag vet redan varför jag är här, jag vet vem jag är. Jag måste bara lyssna mer. Sluta tänka så mycket. För tänka, jag upplever att tänkandet är... Det är inte att lyssna. När man tänker så är det som att man fyller liksom medvetandet med någonting. Men när du bara lyssnar, då är du helt medveten om vad som händer just nu. Liksom. Och då kommer svaren. Om du bara kan sitta med den tystnaden och vara där. Liksom. Med andetaget.
Mm. Ja, sen ibland så dyker ju jobbiga känslor och tankar upp. Och så vet man egentligen att det här är bara kemiskt. Alltså, det är blodsocker, det är alkohol eller det är stress eller för lite sömn eller så här. Då kan det också vara svårt att se skillnad på det.
Mm.
Man går inte känner sig värdelös, men det kan ju vara för att jag har sovit skitdåligt. Liksom.
Ja, nej, men det är också en väldigt intressant aspekt av det här med sanning.
Mm.
Att titta på sina blodvärden och liksom grunda sig i objektivitet i verkligheten.
Mm. Men jag kommer ihåg när vi sågs så hade du ganska mycket spännande framtidstankar också. Du hade anteckningsbok och du skissade saker.
Nej,
det var både kollektiv och det var liksom samskapande och allt möjligt. Går du runt och fnula på sånt?
Dagligen, hela tiden? Absolut. 100%. Det.
Utgår det från samma liksom filosofi som vi pratat om nu då, med nuet och närvaro?
Yes. Jag har nog fördjupat det arbetet en hel del sedan dess, vill jag säga. Men det är samma. Same. Det är som att allting... Jag fick den frågan på en annan podcast jag var med för några dagar sedan. Och det liksom var...
Kan inte vara med andra?
Nej, det går inte. Nej, men att... De frågade mig, vad är annorlunda liksom, från nu till när du jobbade på Volta till exempel? Och jag skulle säga att liksom, ingenting har förändrats förutom min medvetenhet. Liksom. Om jag blir mer och mer medveten och självmedveten på ett bra sätt liksom, om mitt tillstånd och vad som händer i mig. Och det gör att livet blir mer njutbart.
Mm. Men om man ser på det här med att skapa framtiden då, det är ju en rad nu som vi...
Vad fint att du sa det. Jag skrev faktiskt till mig själv ett sms. Att allting är en sekvens av nun.
Ja, precis. Nun. Ja. Ja. Nej, men det är väl det jag också landat i mer och mer. Att här, det är inte någonting som ska skölja över oss. Utan vi ska ju faktiskt skapa varje litet beslut vi fattar är en nytt träd så att säga, som utvecklar sig åt ett håll. Är det lite så du ser på det? Att man inte ska lägga en massa härliga tioårsplaner, utan snarare agera sig fram, iterera.
Exakt. Härliga tioårsplaner. Ja, nej, men precis så. Jag ser det som att allting är ett evigt nu. Och allting är möjligt här och nu. Och det enda som begränsar oss, det är våran tro om oss själva. Och det är liksom, om man tänker på det rent logiskt, så här, vilket resultat du än vill uppnå, så har du uppnått det på grund av dina val. Jag menar, det är klart att du är utsatt för yttre påverkan också, men tänker vi att du, om du föreställer dig och sluter ögonen att du är liksom på en plats där du vill vara om 5 år, vad är det som har gjort att du har hamnat på den platsen? Jag skulle vilja påstå att det är din egen fria vilja. Du har valt att, och det här är också en intressant diskussion om vi har fri vilja eller inte. Jag tror att både och är sant, men du har valt att göra saker som har tagit dig till den platsen. Och vad är det då som, vad är grejen? Vad är det som har gjort att du har lyckats? Men det är att du konsekvent har gjort de här valen och du har varit medveten, du har gjort medvetna val. Och det är precis det här som själv, liksom, att jobba på sig själv för mig handlar om. Att bli varse om vilka undermedvetna mönster man har som gör att man gör omedvetna val. För det kan vara så att du har alla förutsättningar för att lyckas med det du vill, men ditt undermedvetna är rädd för att lyckas, för att du har, när du var 5 år, blivit tillsagd eller liksom reprimanded på något sätt, liksom haft ett litet mikrotrauma som har gjort att du är oerhört rädd för att uppleva den här känslan av frihet eller framgång eller vad det nu kan vara. Och vi alla bär på de här skuggsidorna och vi är bara inte medvetna om dem. Så ju mer närvarande vi kan vara i nuet, desto mer blir vi fria från de här omedvetna valen som saboterar för oss. Och då blir allting möjligt.
Och det kopplar jag an till här diskussionen kring, eller filosofin kring agens, och att vi är alla självständiga, medvetna aktörer i våra liv. Vi sitter i förarsätet liksom.
Mm.
Eller vi ska i alla fall göra det.
Ja, precis. Det är, exakt, det knyter an till det. Det är så intressant det där med förarsätet. Alltså för mig är det verkligen både och är sant. Att liksom, du båda har frivillig och inte. Liksom. Det är som att jag upplever att ju mer jag kan släppa taget om och lita på att det finns en plan. Eller det finns en, att universum vill mig väl. Desto mer frihet, lugn, frid och liksom flyt har jag haft i mitt liv. Så att jag tror det är otroligt viktigt att liksom komma ihåg att bara för att man har fri vilja så betyder det inte att man är ansvarig för allt. Utan att se att liksom jag är en kugge i ett större maskineri, skulle jag inte kalla det, en större ekosystem som är universum och allting verkar tillsammans. Och att i det liksom lyssna inåt. För jag tror att vi har redan svaret, vi vet redan inom oss. Liksom. Vi känner det. Jag kallar det för intention. Liksom, vi har en intention. Intentionen andas genom oss. Om vi slutar
inte
att andas.
Intuition, utan intention.
Nej, precis, inte intuition. Intuitionen är också viktig. Men jag skulle säga att om vi bara slutar andas, så märker vi att andetaget har en egen vilja. Andetaget vill andas genom oss. Och det är en bra fråga att ställa sig. Varför andas jag? Det verkar finnas någon anledning till att jag andas. Liksom. Och låta den marinera och bara känna sig. Okej, varför andas jag? Det är någonting som vill andas. Vad är det för någonting? Och liksom grunda sig i den väldigt, väldigt grundläggande frågan har hjälpt mig att komma igenom tuffa perioder. Och att liksom, ja, välja att andas. För jag tror att, eller jag är övertygad om att i varje ögonblick så skapar vi verkligheten. Och om vi inte vi skapar den, då är det någon annan som skapar den. Våra telefoner har en agenda. Det är som är säkert, liksom. Eller telefonen i sig har väl ingen agenda, men det är som applikationerna som vi använder dagligdags, många av dem har en agenda som inte nödvändigtvis behöver tjäna vårt bästa, eller som inte, vars högsta prioritet inte är att tjäna oss, liksom. Utan det är att tjäna pengar, och det gör de genom att få vår uppmärksamhet. Så att liksom, varje medvetet val av hur du riktar din uppmärksamhet är till din fördel, varje omedvetet val är till någon annans fördel. Så skulle man kunna se det.
Mm. Har du också lyckats stänga av nyhetsflödet? Nyhetsmedia?
Ja, jag läser bara nyheter om jag liksom undrar någonting. Och sen så har jag ju liksom, jag håller mig ajour genom att kommunicera med människor. Jag är väldigt verbal och social, så att jag är liksom, jag litar på att, jag har liksom aldrig varit med om att jag inte har fått reda på en nyhet som har varit så viktig att jag har behövt veta den genom någon slags socialt kontext eller löpsedel. Liksom. Mm. Så att det brukar lösa sig. Jag brukar inte behöva liksom gå in och läsa dagstidningen. Plus att det, för mig är det ett dåligt sätt att starta dagen. Liksom, för ofta är de media negativt betonade. Återigen, för att de vill att du ska ha din uppmärksamhet där. Och liksom föda rädsla. Det säljer. Liksom.
Nej, jag tror att det är väldigt destruktivt att... Jag brukar kalla det för att man marinerar sin hjärna i toxiskt innehåll. Liksom, absolut värsta som har skett senaste dygnet eller senaste tiden. Lägger man sin hjärna i 5-6 timmar om dagen. Jag tror att det händer någonting med vår världsbild.
Tveklöst. Det är faktiskt väldigt... Ja, det är helt sjukt när man tänker på det. Hur mycket liksom, energi som vi riktar och investerar i den verkligheten som porträtteras. Och vi, är liksom, vi blir beroende av de här känslorna. Alltså stress, ångest och rädsla. Liksom.
Mm.
Det är en kick liksom, att känna det. Även om vi inte tycker om den så är det liksom en del av oss. Som
ja, det är ju trots allt en... undrar om det har hänt någonting nu.
Mm.
Trigger liksom.
Mm.
Exakt. Man vill se något, man vill ha en snaskigt.
Mm. Precis, vänja sig av med det. Jag tror att man kan se det också som att samhället är beroende. Vi är liksom, vare sig vi vill eller inte, så är vi liksom ganska beroende. Och nu generaliserar jag, men jag tror det är sant. Liksom, vare sig det är liksom alkohol eller om det är våra telefoner. Eller emotionellt medberoende för den delen. Det vill säga att man vill att liksom, man behöver någon annan för att må bra. Eller man behöver att någon annan mår bra för att man själv ska må bra. Så tror jag att vi liksom, samhället har en självförstärkande loop av att vara beroende, och mycket av liksom de sociala kontexterna vi befinner oss i stärker det på olika sätt. Och jag tycker det är så tragiskt, och det är någonting jag tänker väldigt mycket på, liksom att många människor som jag lärt känna de senaste åren har liksom brutit sig loss eller blivit varse om att de är beroende. Och jag kan säga själv att liksom jag är till delvis beroende av min telefon, jag är beroende av liksom, ja, men du vet, socker och alla såna här saker, men liksom, även om man inte skulle kalla sig beroende så är man ofta det. Alltså det är liksom ganska friskt att kunna erkänna det. Men i det här så ser man liksom att när man blir medveten om det så är det väldigt svårt att faktiskt bryta sig loss från det helt och hållet, för att vi lever i ett samhälle som är utformat för att stärka vårt beroende, därför att agendorna som vill tjäna pengar på vår uppmärksamhet och våra konsumtionsmönster vill stärka det hela tiden, och de gör det på väldigt, väldigt smarta sätt. Så att det jag ser nästan framför mig en sån här Alcoholics Anonymous gathering liksom, i ett systembolag. Det är så här, ja, vi har samlats här idag för att bli kvitta vårt beroende, och nu sitter vi här i systembolaget, ja, och ska ta oss loss. Mm. Det är svårt. Man lever i en stad liksom.
Just det. Men det är som att det är svårt att vara hållbar i ett system som är ohållbart.
Väldigt svårt.
Jag skulle fråga vem du vill att jag ska intervjua. Du nämnde Nils.
Mm, Nils von Heine skulle jag rekommendera. Nils har tänkt mycket och djupt i de här. Och gjort mycket i de här. I linje med de här sakerna vi har pratat om nu. Bland annat startat tillsammans med sin kompis Amit en ny bolags... Inte form, men en setup av bolag. Hur man kan driva ett företag som kombinerar en ideell förening med ett aktiebolag. För att skapa en... organism, de kallar det för regenerative community organism, och syftet är att kunna främja hållbarhet. Därför, på grund av det du sa, att det är svårt att starta ett företag i det här systemet som är designat för att gynna systemet och då liksom kanske bara tjäna pengar, när det också finns en liksom högre vision med det man gör. Och det är väldigt lätt hänt att liksom de företagen som startas slutar upp i att bara vilja tjäna pengar eller liksom maximera mer efter det. Och det handlar ju hela tiden om prioriteringar. Det är klart att det kan finnas en vilja att skapa någonting hållbart i ett aktiebolag. Det är liksom jättemånga som verkligen vill. Men det är svårt när bottom line är bara liksom profit.
Mm.
Så det behövs flera bottom lines. Och jag tror att de har kommit en bra bit på vägen i att skapa någon slags struktur som faktiskt är legalt grundad i svensk lagstiftning som främjar det.
Mm.
Så att Nils von Heine.
Ja, häftigt. Då ska vi avrunda. Tack snälla Leo Veselius för att du kom till Heja Framtiden.
Tack.
På nft.se kommer det dyka upp mer information så småningom. Man kan väl prenumerera på nyhetsbrev tills vidare.
Ja, precis.
På Instagram heter NFT Nord.
Ja, stämmer.
Och Volta Green Tech heter voltagreentech.com om man vill läsa mer om den lösningen.
Mm.
Hejaframtiden.se hittar du all information om mina projekt. Jag har startat bokförlag nu. Det finns en bok ute som heter Naiva pessimister av Ulrika Gert som ni kan beställa. Jag har en liten webbshop som ni kommer till från hemsidan. Jag har också startat ett nyhetsbrev som ni kan signa upp på där. Almedalen kommer också vara på. Då ska jag podda under något som heter Studio Almedalen. Sitta i en glasbur i Visby. Det ska bli väldigt intressant. I övrigt så hittar du allting på hemsidan och i mina sociala kanaler. Efter att vi spelade in avsnittet så har man bytt från NFT Nord till att bolaget numera heter Norn. Alltså norn.xyz. Där är liksom familjedomänen. Och under där finns det nft.se där man redan nu kan läsa en del nyheter från Web3 och NFT-världen. Och så småningom kommer då nft.no, nft.dk och nft.fi att lanseras. Jag heter Christian von Essen, tack för att du lyssnade.